jag börjar med att läsa ur Matteus 6:25. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, om inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger såna kläder åt gräset på ängen, som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han inte då ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
I inledningen så läste våra vänner här från Matteus kapitel 6, de som heter Filip och Klara. Och vi hörde ord om att inte oroa oss. Vi hörde ord om att se på fåglarna som Gud har omsorg om. Vi hörde ord om att söka Guds rike. Och man kan ju fråga sig, hur gör man det här? Hur slutar man bekymra sig för en massa saker? Hur söker man Guds rike? Och det är faktiskt så att Paulus plockar upp just de här orden från Jesus i Filipperbrevets 4:e kapitel. Då Paulus säger, gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Gör er inga bekymmer. Hur ska det gå till? Paulus säger att vi ska låta Gud veta alla våra önskningar. Det här är intressant. Det innebär alltså att visa Gud vad som pågår här inne. Jesus och Paulus talar om att det är möjligt att leva utan bekymmer och oro. Och vissa av oss har en tendens att vara mer oroliga än andra. Vi människor, vi reagerar olika på svåra situationer. Och det här är ingenting vi ska döma oss själva för. Det är ofta genetiskt. Jag ska radda upp några ord för det här. Vissa av oss, vi blir oroliga till exempel när något svårt händer. Vi reagerar på olika sätt på svårigheter. Vissa av oss blir oroliga. Några av oss blir arga som en reaktion. Somliga tappar modet. Och ett annat ord för det kan vara depression. Vissa börjar anklaga sig själva då något svårt händer. Ja, det här som har hänt är mitt fel. Och några söker tröst i olika saker. Kanske på ytan det mest harmlösa, då det kan handla om allt ifrån en lösgodispåse till en kebabpizza. Men ett uttryck för att vi vill döva våra sinnen och söker tröst. Alltså vi reagerar alla olika på svåra situationer. Det kan vara ilska, modlöshet, självanklagelse, behov av tröst. De här olika reaktionerna då kan leda till felaktiga beteenden, kan leda till synd för att tala klarspråk, kan leda till skada för andra. Men vår tendens till de här reaktionerna är ungefär lika givet som vad vi har för hårfärg och ögonfärg. Vi ska inte döma oss själva för det. Och när jag känner bekymmer och oro för något så reagerar jag ofta instinktivt med en form av rädsla som säger, nu ska jag se till att lösa det här. Kanske är du en mer orolig person, som om du hör ett budskap från Jesus om att inte göra dig bekymmer i början av gudstjänsten, så tänker du, är jag en person som känner oro egentligen? Och så börjar du oroa dig för att du känner oro, och så bara ökar det här på. Och att inte göra sig bekymmer, som både Jesus och Paulus talar om, det är inte som att säga de bevingade orden Hakuna Matata i Disneyfilmen liksom, det ordnar sig. Det är inte att säga så. Det handlar inte om, så att säga, att slappna av bara och kanske bara leva i en sorts lögn, som om det inte finns något att oroa sig för det finns det ju faktiskt. Tvärtom tror jag Jesu ord och Paulus ord här handlar om att kunna klarsynt se hur verkligheten ser ut. Och idag skulle jag vilja säga någonting om det där första steget som jag tror finns av att inte vara styrd av sin rädsla eller ilska eller modlöshet eller självanklagelse eller behov av tröst. Och det första steget kan faktiskt vara att gå in i och uppleva sin egen rädsla, sin egen ilska, sin egen modlöshet, självanklagelse och behov av tröst. Istället för att springa ifrån de här känslorna, våga uppleva dem, känna dem, gå in i dem. Och jag vill påstå att det är bön. Startpunkten för all bön är att vara de vi är och där vi är inför Gud. Och när man tittar på de 150 psalmerna i Saltaren så finner man just ett språk fyllt av känslor. Man ser vad som verkligen pågår på insidan av människor. Och det är förvånansvärt ärligt och rått. Saltaren har varit bönboken för judar och kristna i 3000 år. Och för den som undrar, vad är bön egentligen? Hur ska man beskriva bön? Så då är svaret från en historisk ståndpunkt då: det är psalmerna, det är saltaren, det ärliga och råa är bönens språk. Och för mig är saltaren en fantastisk tillgång, både när jag inte har några egna ord till Gud, när jag inte vill säga något alls, när jag inte vet vad jag ska säga, och när jag har lite väl mycket att säga. Då är saltaren en dörröppnare som kan beskriva vad jag känner. Och det slår mig, varje onsdag morgon så samlas vi här i kyrkan, exakt där, och så ber vi ur saltaren. Och det där märker jag, det har pågått i 4 år i kyrkan nu, och det här ger en stadga och en inriktning till veckan för min del. Nästan varje gång vi möts på onsdag morgonen så är det ett ord, en fras eller en bild som liksom lyser upp i texten, och jag känner, ja, så är mitt liv just nu, eller sådan är Gud. Det där kan jag relatera till, just så känner jag mig idag. Och nu vill jag läsa en av alla dessa ärliga och råa psalmer. Jag ska läsa hela psalm 107, och det är det längsta jag någonsin läst i en gudstjänst och kommer läsa. Och därför så vill jag uppmuntra dig att låt det här ordet nu tala till dig. Lyssna, är det ett ord, är det en fras, är det en bild som du upplever tala till dig? Vad fastnar hos dig? Kanske ett ord, eller en fras, eller en bild. Och nu ska jag då läsa hela psalm 107, följ med. Tacka Herren, till han är god, evigt varar hans nåd. Så ska de befriade säga, de som Herren befriat ur nöden, som han har hämtat hem från alla länder, från öster och väster, norr och söder. Några gick vilse i öde öknar, och det här är den första bilden av ett människoöde. Några gick vilse i öde öknar. De fann ingen väg till bebodda städer. De var hungriga och törstiga, och deras krafter sinade. Då ropade de till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål. Han lät dem finna den rätta vägen till en stad där människor bodde. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Han ger dem törstande att dricka och mättar de hungriga med allt gott. Nu kommer den andra bilden av dig eller någon annan människa eller så, vad det nu kan vara. Andra satt i djupaste mörker, fångna i fjättrar av järn. De hade trotsat Guds befallningar och förkastat den högstes råd. De var modlösa av vedermödor, de stapplade utan att få hjälp. Då ropade de till Herren i sin nöd och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur det djupa mörkret och bröt sönder deras bojor. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Han krossar kopparportarna, järnbommarna slår han sönder. Och nu kommer tredje bilden. Andra var sjuka för sina synders skull och fick lida för sina brott. De ville inte se åt någon föda och närmade sig dödens portar. Då ropade de till Herren i sin nöd och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav en befallning och botade dem och räddade dem från graven. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. De ska frambära tackoffer och berätta om hans verk med jubel. Fjärde bilden. Andra for på skepp över havet och drev handel på de stora vattnen. De såg Herrens verk, hans under i havets djup. Han befallde och en storm blåste upp som fick vågorna att gå höga. De kastades mot himlen och mot djupen. Modet svek dem i faran. De vinglade och raglade som druckna. Deras färdighet var till ingen nytta. Då ropade de till Herren i sin nöd och han förde ut dem ur deras trångmål. Han stillade stormen och vågorna tystnade. De gladdes när det blev lugnt. Han lät dem nå hamnen de ville till. De ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. De ska lovsjunga honom i tempelskaran och prisa honom i de äldstes krets. Och så den femte och sista bilden. Han förvandlar floder till öken och vattenkällor till torr mark. Fruktbar land till saltjord för invånarnas ondskas skull. Han förvandlar öknen till sjö och det torra landet till vattenkällor. Han låter de hungrande slå sig ner där och bygga sig en stad att bo i. De sår sina åkrar och planterar vingårdar och de får riklig skörd. Han välsignar dem och de förökar sig och deras boskap blir talrik. Om de blir få och tyngs ner av förtryck, av olycka och bekymmer, öser han förakt över furstarna och leder dem vilse i väglös ödemark. Men de fattiga lyfter han ur deras betryck och gör familjerna stora som jordar. De rättrådiga ser det och gläder sig. All ondska tvingas till tystnad. Den som är vis skall ge akt på detta och besinna Herrens godhet. Eftersom Saltaren är skriven som poesi så ser vi de här olika sjoken och svängningarna i texten. Och det handlar om ett sökande efter vad som är sant. Frågan är om det var någonting som talade till just dig. Jag tycker det är fascinerande att se hur ett visst mönster återkommer här i salmen. Människor känner just rädsla. Människor känner ilska, modlöshet, självanklagelse. De känner behov av tröst. Och så ber de till Herren, läser vi. Och så upplever de hans närvaro. De får hjälp. Men så åker vissa tillbaka in i mörkret och svårigheterna. Och så får de hjälp igen. Är det inte så våra liv ser ut många gånger? Som vi talar om hela det här året, livet består av olika årstider. Från välsignelse till mörker och tillbaka till välsignelse. Är det inte så våra liv ser ut? Och så själva nyckelversen som återkommer hela tiden här. Då ropade de till Herren i sin nöd och han hjälpte dem ur deras trångmål. Och här ser vi att ropa till Gud om hjälp. Det innebär att börja kunna beskriva sin nöd, börja känna sin rädsla, sin ilska, sin modlöshet, självanklagelsen eller behovet av tröst. Så egentligen möter vi fyra människoöden här i den här texten som vi får se här radas upp nu. Du kan ta alla på en gång förresten. Det kan vara skönt att pausa lite efter den här läsningen, känner jag. Vi möter hemlöshet. Vi möter människor i fängelse. Vi möter människor i uppror. Vi möter människor utsatta för stor risk. Och vi kan låta de här ligga kvar. Första bilden av fyra i den här salmen har att göra med hemlöshet. Personen i fråga är hungrig, törstig, utan kraft, har ingen plats att kalla sitt hem. Är detta du? Kanske känner du dig hemlös. Du kan vara det rent konkret givetvis, men det kan också vara en inre upplevelse av att vara hemlös, hungrig och törstig. Kanske lever du med en splittrad familj. Kanske vet du inte riktigt vad ett hem är. Och då kommer de här orden också till dig. Då ropade de till Herren i sin nöd och han hjälpte dem ur deras trångmål. Du kan våga alltså känna den här hemlösheten och så ropa till Gud om hjälp. Andra bilden har att göra med ett fängelse. Människor sitter i djupaste mörker, läser vi. Fångna i fjättrar av järn. De är modlösa, de är stapplande. Och kanske känner du dig fången. Låst av val du har gjort eller hur andra människor har behandlat dig. Och då kan du våga uppleva det här fängelset och så be Gud om hjälp. Då ropade de till Herren i sin nöd och han hjälpte dem i deras trångmål. Han förde dem ut ur det djupa mörkret och bröt sönder deras bojor. Så läser vi. Tredje bilden här har att göra med människor som har gjort så mycket uppror mot Gud att de blivit sjuka av det. Kanske kan du kalla dig en rebell. Jag vet inte vad du lägger i det ordet, men kanske är du en person som hela tiden varit motvalls och sagt nej både till den tro du kanske fick under uppväxten eller den uppfostran du fick, och ditt livsmönster har varit rebellens ständiga nej. Men så börjar du tröttna på att känna dig upprorisk. Det börjar kännas lite gammalt. Du har sagt nej så många gånger och vill kunna ha en annan attityd till livet. Vill börja säga ja till relationen med Gud och till andra människor. Du är trött på att låta din ilska gå ut över familj och arbetskamrater. Och då kan du våga känna sorgen över din rebelliskhet och be Gud om hjälp. Och än en gång läser vi, då ropade de till Herren i sin nöd. Och han hjälpte dem ur deras trångmål. Och så fjärde och sista bilden då, handlar om risk. Vi möter människor som far på skepp över havet. Och då undrar jag, är ditt liv fyllt av olika risker? Är du inne i situationer just nu som är farliga för dina relationer, din självbild, din själ? Kanske en moralisk risk. Du vet inte vad du kan göra åt det eller vad som ska hända. Men du kan säga hjälp. Och än en gång kommer orden tillbaka. Då ropade de till Herren i sin nöd och han hjälpte dem ur deras trångmål. Så för att sammanfatta det här, den här salmen säger egentligen tre ord. Den säger släpp ut det. Inga ursäkter längre, inget avancerat språk. Känn rädslan, ilskan, modlösheten, självanklagelsen, behovet av tröst och be Gud om hjälp. Oerhört simpelt egentligen. Du kanske sitter och säger att det här och tänker att det här var en väldigt enkel predikan. Men om du tänker efter hur svårt det är och hur ofta vi bara går runt och resonerar med oss själva om vi ska säga det där till den där människan, säga det där ärliga som vi känner eller till Gud, så vet du hur svårt det är i praktiken. Och det märkliga är ju att då vi försöker ignorera sanningen om oss själva, så försvinner det inte. Det bara går under ytan. Det finns hela tiden där. Så hur ska vi våga detta? Och då vill jag avsluta med att säga någonting om det här med synd och skam. För jag tror att enda sättet att våga uttrycka det man verkligen upplever, det är att ta emot med allt som man är, att man är förlåten. Genom Jesu död och uppståndelse är du förlåten. Att våga känna det obehagliga, ja, då måste vi förstå att förlåtelsen som du och jag har fått ta emot som en objektiv verklighet, den handlar både om att bli förlåten det som man har gjort fel, men det handlar också om att bli förlåten för att man degraderar sig själv till att vara ett enda stort fel. Alltså, Jesu död och uppståndelse förlåter dig från att du upplever att du själv är ett enda stort fel. Och ett sammanfattande ord för det är skam. Skam är att tro att man inte är värd att älskas. Skam är att tro att man inte är smart nog eller duktig nog eller framgångsrik nog. Och när man är fylld av skam kan man bara se sig själv som bortstött och oälskad. Och det här är en så stor rädsla för oss. Och jag har sagt det många gånger, men jag citerar ännu en gång forskaren Brené Brown, som talade på Mod att leda, som är Global Leadership Summit här, som flera av oss var på i november. Hon har forskat kring det här med relationer, och hon säger att det är en enda sak som åtskiljer de människor som upplever att de är älskade och de som känner sig oälskade. De som upplever att de är älskade tror att de är värda att älskas. Alltså, Gud vill upprätta den här skadade bilden vi har av oss själva, den som leder till känslor av skam, den skadade bilden som säger att vi inte är värda att älskas. Och då kan man se Jesu liv och Jesu död som får oss att upptäcka att vi människor liksom är Guds avbild. Vi är förlåtna vår skuld, vår objektiva synd, och vi är förlåtna vår skam. Och det innebär inte att Gud bejakar vår synd, men hans ansikte är alltid vänt till oss. Det vågar jag säga. Jag citerar till och med Psaltarens 34 kapitel som uttrycker: se mot honom och stråla av glädje, sänk inte blicken i skam. Och de orden uttalas till människor som lever i synd och som upplever skam. Mitt i det här så behöver vi inte sänka blicken. Gud vänder aldrig bort sitt ansikte, vare sig från dem vi är eller det vi gör. Och det innebär att Gud alltid är nära oss, inte för att visa oss vår uselhet, utan vårt värde. Jag tror det är oerhört viktigt att vi först inser att vi är skatter som Gud själv bor i. Sen kan vi börja samtala med Gud om vår synd. Och så får vi ta emot förlåtelse. Och mot slutet av psalm 107 får vi höra just detta. Det är det sista jag vill citera här innan vi ska be tillsammans, innan du får ta emot Jesus själv i din kropp genom brödet och vinet. Så får du höra orden från psalm 107. De fattiga lyfter han ur deras betryck. De fattiga lyfter han ur deras betryck. Och den drivande frågan då i den här psalmen är ju egentligen: bryr sig Gud? Ja, Gud har sitt öra vänt till dig. Så när vi nu firar nattvard så vill jag be dig att våga känna det du känner och uppleva hur Gud ser dig som en skatt där han förlåter dig din synd och din skam. Låt oss be. Herre, tack att du går oss till mötes. Och för de av oss som har fått en bild, ett ord, så får vi veta att du var där och förberedde det långt innan vi förmådde ta emot det. Det är du som hela tiden tar initiativet, och det är också du som lyfter vår blick nu. Vi Vi behöver inte själva lyfta upp hakan och titta på dig, utan du Jesus av nåd gör också detta. Jag ber att du ska komma oss till mötes. Herre, låt den här församlingen få bli en plats där vi, jag kanske inte säger allt till varandra om oss själva, men där vi åtminstone inte säger någonting annat än det som är de vi är och det vi känner. Så att vi kan bli mer och mer fria människor som får uppleva vad det innebär då du säger den sonen har gjort fri, han blir verkligen fri. Och tack att detta inte är att gå från att vara dålig till att bli bra. Vi är redan dina älskade skatter. Det handlar bara om att du vill gå oss till mötes i vår situation. Och så släpper vi kontrollen till dig och ser vad du vill göra. Låt din vilja ske i vår gemenskap under nattvardsstunden. Gör det du vill göra i vår gemenskap, och helige ande, värm upp våra hjärtan. Hjälp oss så att din kärlek får bli det som fyller oss och leder oss framåt. I Jesu namn. Amen.